Kapitel 8. Ur tomma luften. Sidan 118. Amharas marknad var en av tre platser i Bortre Merding där utlänningar fick bedriva handel. Men trots namnet såg det vidsträckta torget inte alls ut som man tänker sig en marknad. Det fanns inga stånd eller varor utlagda till försäljning. Ett fåtal ryttare, en handfull slutna bärstolar, burna män i färggrant livré och en och annan täckvagn med föredragna förhängen makade sig fram genom en gles men likväl livlig folkmassa. Likadan som de man kunde ha sett i vilken stor stad som helst. De flesta var insvepta i sina mantlar för att skydda sig mot den kyliga morgonvinden som drog in från sjön som omgav staden. Och deras brådska berodde mer på kylan än på brådskande affärer. Liksom stadens både andra främlingsmarknader kantades torget av bankirernas höga stenhus, värdshusen där de utländska handelsmännen bodde och de fyrkantiga fönsterlösa magasinsbyggnader där deras varor förvarades. Insprängda bland dessa byggnader fanns stallbyggnader i sten och stenmur som gärdade vagnsgårdar. Bortre Merding bestod av idel stenmurar och skiffertak. Så här års var på sin höjd en fjärdedel av värdshusens rum belagda. Lagerhusen och vagnsgårdarna var ännu tommare. Med våren skulle handeln komma igång på allvar igen. Och då skulle handelsmännen få betala både dubbelt och tredubbelt för de platser som stod till buds. På en rund marmorpiedestal mitt på torget stod en två famnar hög staty av Savion Amhara, stolt i sin pälsbrämade marmormantel och med ämbetskedjor runt halsen. Hennes marmoransikte var strängt under första rådsdamens juvelsmyckade diadem och högerhanden höll fästet till ett marmorsvärd i ett fast grepp, med spetsen vilande mellan hennes toffelklädda fötter. Vänsterhanden var höjd med ett varnande marmorfinger pekande mot Tierporten, tre kvarts mil bort. Bortre Merding var helt beroende av den handel som köpmännen från Tier, Ilian och Camlin förde till staden. Men likväl intog höga rådet en mycket misstänksam hållning mot utlänningarna och deras fördärvliga främmande seder. En av gatugardets vakter, i stålhatt och läderrock med fyrkantiga metallplåtar och med en hand i guld på axeln, stod nedanför statyn och motade bort svartvingade gråduvor med en lång, böjlig stör. Savion Amhara var en av de tre högst värdade kvinnorna i Bortre Merdings historia. Även om vare sig hon eller de båda andra var kända särskilt långt bortom sjöns stränder. Däremot hade staden varit födelseort för två män som fanns nämnda i all världens historieböcker, även om orten när den ene föddes hade hetat Arran Mador och Fel Morena när den andra kom till världen. Men invånarna i Bortre Merding gjorde sitt bästa för att glömma bort både Rowlins svartbane och Jurians stenbåge. Det var på grund av dessa båda män som Rand befann sig i Bortre Merding. En del tittade på honom när han passerade över marknadsplatsen, men ingen särskilt länge. Det var uppenbart att han kom utifrån med sina blå ögon och håret klippt axellångt. Här hade männen långt hår, ibland ända till midjan, sammanhållet i nacken med ett band eller en klämma. Å andra sidan var han klädd i alldagliga bruna yllekläder av ett slag som en måttligt framgångsrik köpman kunde tänkas ha på sig. Och trots sjövinden var han inte ensam om att gå utan mantel. De flesta av de andra var kandorier med tvekluvna skägg, arafelier med bjällror i flätorna eller örnästa sardener, män och kvinnor som tyckte att vädret här var milt jämfört med gränslandsvintern. Men det fanns ingenting som sa att inte han också kunde vara en gränslandsman. För sin del vägrade han att låta kylan komma in på honom. Ignorerade den som han kunde ha ignorerat en flugas surr. En mantel kunde komma i vägen om han blev tvungen att skrida till handling. För en gångs skull väckte inte hans längd någon uppmärksamhet. Det fanns gott om långa män i Bortre Merding. Få av dem från orten. Manel Rochade själv var på sin höjd en hand kortare än Rand. Rand höll sig en god bit bakom honom, lät människor och bärstolar glida in mellan dem och ibland till och med dölja hans villebråd. Han hade färgat håret svart med örter som Ninive skaffat fram, och han betvivlade att Ashamanmyteristen skulle lägga märke till honom ens om han vände sig om. Själv var han inte rädd för att tappa bort Rochade. De flesta männen från orten var klädda i dämpade färger, med färggladare broderier på bröstet och skuldrorna, och kanske en juvelbesatt hårklämma hos de mer välbärgade, medan de utländska köpmännen föredrog sobra, anspråkslösa kläder för att inte verka överdrivet välbärgade, och deras vakter och kuskar gick i grova yllekläder. Rochades klaröda rock stack ut i mängden. Han skred över torget som en kung, med ena handen lätt vilande mot svärdshjältet och den pälsbrämade manteln fladdrande bakom sig i vinden. Han var en narr. Både den flaxande manteln och svärdet drog till sig blickar. De vaxade och snurrade mustascherna visade att han var från Marondi och sålunda borde frysa lika mycket som alla andra, och det där svärdet. Sannoliken en riktig fullblodsnarr. Det är du som är en narr som kommer hit, flämtade Luce Therin vilt i hans huvud. Vansinne, vansinne. Vi måste ta oss härifrån, vi måste. Rand brydde sig inte om rösten utan drog åt sina åtsittande handskar och fortsatte följa efter Rochade. Flera av gatugardisterna på torget höll ett öga på mannen. Utlänningar betraktades som bråkstakar och orosstiftare, och Morandier hade rykte om sig att vara särskilt lättretade. Utlänningar med svärd drog alltid till sig särskilt uppmärksamhet från gardet. Rand var glad att han bestämt sig för att lämna sitt eget hos Min på värdshuset. Hennes närvaro i hans bakhuvud var starkare än Elaines och Aviendas, och för all del även Alannas. De andra var han bara vagt medveten om, medan Min kändes levande inom honom. När Rochade lämnade Amhara och styrde stegen djupare in i staden, lyfte flockar av duvor från hustaken. Men istället för att följa varandra upp i skyn i perfekta svep, flög fåglarna huller om buller och törnade in i varandra. Några med sån kraft att de flaxande störtade ner på gatstenarna. Förvånande flämtningar hördes överallt, även från gatugardisterna som hade iakttagit Rochade så uppmärksamt ögonblicket tidigare. Mannen själv vände sig inte om, men även om han hade sett vad som hänt skulle det inte ha gjort någonting. Han behövde inte se Taverens verkningar för att veta att Rand var i staden. Hade han inte redan vetat det skulle han själv inte ha varit där. Rand log när han följde Rochade in på Lyckogatan. Egentligen två breda, raka gator skilda av en prydlig rad grå träd med kala grenar. Rochade och hans vänner tyckte förmodligen att de var mycket listiga. Kanske hade de hittat kartan över norra Meredoslätten som stod upp och ner i ett kartställ i Tears klippa. Kanske boken om stora städer i södern som hamnat på fel hylla i Ashdaishar-palatsets bibliotek i Chachin. Kanske någon annan av de små ledtrådar han lämnat efter sig. Alltsammans bara sådana små misstag som man kunde begå när man hade bråttom. Men det räckte med två eller tre tillsammans för att de skulle peka spikrakt mot bortre Märding. Rochade och de andra hade tolkat tecknen snabbt, snabbare än han hade väntat sig. Om nu inte någon hade hjälpt dem. Det spelade ingen roll vilket. Han visste inte varför Morandien hade kommit före de andra, men han visste att de också skulle komma. Torval och Dashiva, Gedwin och Kisman skulle försöka avsluta det de misslyckats med i Carhain. Det var synd att ingen av de förlorade skulle vara dum nog att komma efter honom hit. De skulle bara skicka sina underhuggare. Om det var möjligt ville han helst döda Rochade innan de andra anlände. Till och med här, där de alla hade samma förutsättningar, skadade det inte att förbättra sina odds. Rochade hade befunnit sig i bortre Märding i två dagar nu, öppet ställt frågor om en lång rödhårig man och svassat omkring som om han inte hade ett bekymmer i världen. Mannen hade sett mängder av personer som passade in något så när på beskrivningen, men han trodde fortfarande att det var han som var jägaren och inte villebrådet. Du har lockat honom hit för att dö, gnydde Luz Tharin. Att ens vara här är lika illa som döden. Rand ryckte besvärat på axlarna. När det gällde det sista höll han med rösten. Han skulle bli lika glad som Luz Tharin när de kunde ge sig av. Men ibland var man tvungen att välja mellan två onda ting. Rochade var framför honom, nästan inom räckhåll. Det var det enda som betydde någonting just nu. Affärerna och värdshusen längs Lyckogatan förändrade karaktär ju längre Rand kom från Amharas marknad. Knivsmederna ersattes av silversmeder, sedan silversmederna av guldsmeder. Sömmerskor och skräddare började ställa ut kläder i siden och brokad istället för ylle. På täckvagnarna som mullrade fram över gatstenarna fanns adelsvapen målade i lack på dörrarna. Och de var förspända med 4 eller 6 spann av hästar i samma färg och storlek. Av de som red var det flera som gjorde det på utsökta tairenska fullblod eller andra lika ypperliga djur. Bärstolarna blev nästan lika vanliga som fotgängarna. Och bland fotgängarna var fler tjänare i färggrant livré än köpmän och kvinnor i rockar med tät brodyr över bröstet och axlarna. Nu pryddes männens hårklämmor ofta med bitar av färgat glas, ibland pärlor eller dyrbarare ädelstenar. Men av de vars hustrur hade råd med ädelstenar var det inte många som gick till fots. Det enda som var likadant var den kalla vinden och gatugardet som patrullerade gatorna, vakna för alla tecken på oroligheter. Det var inte lika många här som på främlingsmarknaderna. Men så snart en patrull försvann ur synhåll dök en annan upp. Och överallt där en gata som var för stor för att kallas gränd mynnade ut mot Lyckogatan fanns det en förhöjd utkikspost av sten med 2 gardesmän på vakt vid foten, redo att ingripa om den tredje som stod på vakt där uppe slog larm. Rochade fortsatte gatan fram och Rand rynkade pannan. Kunde han vara på väg mot rådstorget som låg mitt på ön? Det enda som fanns där var rådshallen, minnesmärken från den tid för mer än 500 år sedan då Bortre Merding var huvudstad i Maredo och de rikaste kvinnornas räkenskapskontor. En rik man i Bortre Merding var en man som fick väl tilltagna fickpengar av sin hustru eller en änkling som tilldelats ett rejält arv. Kanske var Rochade på väg för att möta andra mörkvänner. Men varför hade Karn i så fall väntat i 2 dagar? Plötsligt slog en våg av yrsel över honom. Ett kort ögonblick skymtade han ett suddigt ansikte för sin inre syn och raglade mot en förbipasserande. Den gulhårige mannen, längre än Rand och klädd i klargrönt livré, flyttade sitt grepp om den stora korg han bar på och föste undan Rand med mild hand. Ett långt, rynkigt ärr löpte över mannens solbrända kind. Han böjde ned huvudet, mumlade en ursäkt och skyndade vidare. Rand rätade på sig och morrade en tyst svordom för sig själv. Du har redan förgjort dem, viskade Luz Tharin i hans huvud. Nu har du någon annan att förgöra, och inte ett ögonblick för tidigt. Hur många ska vi 3 döda innan det är över, det undrar jag. Tyst, tänkte Rand ilsket. Men svaret blev bara ett kacklande, hånfullt skratt. Det var inte det plötsliga mötet med en ejlman som hade gjort honom upprörd. Han hade sett många av dem sedan han kom till Bortre Merding. Av någon anledning hade 100-tals av de ejl som tagit till flykten sedan de fått veta sanningen om sitt folks historia sökt sig hit och försökte nu följa lövets väg utan att riktigt veta vad detta innebar, annat än att de skulle vara gajshiner på livstid. Han bekymrade sig inte ens över yrseln eller vems ansikte det var han skymtade när den drabbade honom. Framför honom skramlade en täckvagn dragen av 6 grå hästar fram genom strömmen av bärstolar och livreklädda människor. Och folk pilade fortfarande in och ut i butikerna. Men ingenstans kunde han se någon röd rock. Han slog irriterat ena näven i handflatan på den andra. Att fortsätta i blindo vore idioti. Han riskerade att springa rakt på karn. Eller att Ashamanen såg honom. Rochade visste inte att Rand var medveten om att han var i staden. Och detta var en alltför viktig fördel för att Rand skulle vilja riskera att kasta bort den. Han visste var Rochade bodde. Ett av de värdshus där utländska män fick ta in. Rand kunde vänta utanför tills ett nytt tillfälle yppade sig. De andra kanske också anlände under natten. Rand trodde att han kunde döda 2 av dem på samma gång. Kanske alla 5, men inte utan uppståndelse. Om han mötte alla 5 skulle han säkert bli sårad, och även om allt gick så bra det kunde skulle han få lämna kvar sitt svärd, vilket han inte gärna gjorde. Det var en gåva från Avienda. I värsta fall. Han fick syn på en pälsbrämad mantel som fladdrade i vinden och försvann bakom ett gathörn längre fram. Han sprang efter. Gardesmännen vid utkiksposten rätade på sig och mannen där uppe tog sin skallra ur bältet. En av de båda vid utsiktsplatsens fot greppade sin långa påk medan den andra tog en fångststav som stått lutad mot trappan. Änden var grenad så att man kunde fånga någons arm, ben eller hals, och själva stören var järnklädd så att vare sig svärd eller yxa skulle bita på den. De iakttog honom med hård och uppmärksam blick. Han nickade mot dem och log innan han demonstrativt spejade längs gatan och sökte med blicken bland människorna som trängdes där. Han var inte någon tjuv på flykt, bara en man som försökte hinna ikapp en vän. Påken krokades fast i bältet igen. Fångstaven ställdes tillbaka mot trappan. Han tittade inte på gardesmännen igen. Längre bort på gatan fick han en skymt av manteln och kanske en röd rock när den som bar kläderna svängde in på en sidogata. Rand lyfte handen som för att vinka till sig någon och satte av efter mannen. Han fick väja för folk, kärror och försäljare som försökte fästa hans uppmärksamhet på de nålar, kammar eller trådrullar som de hade på sina brickor. Här syntes inte mycket brodyr på kläderna, och det var mycket vanligare att männens hår höll samman med ett vanligt band än med ens den enklaste klämma. Det var trångt, ett virvar av krokiga gator med billiga värdshus och smala boningshus i sten som reste sig 3 eller 4 stenvåningar över slakterier, ljusstöperier och barberarstugor, tändsmeder, krukmakare och tunnbindare. Här skulle man inte ha kunnat köra med en täckvagn, inte heller fanns det några bärstolar eller ryttare. Man såg bara en handfull livreklädda tjänare som att döma av korgarna de bar var ute och handlade, men som tittade överlägset på alla utom gardesmännen. Gardets patruller och utkiksposter fanns även här. Äntligen kom han tillräckligt nära för att verkligen kunna se mannen som han förföljde. Rochade hade slutligen tagit sitt förnuft i fånga och dragit manteln om sig så att den röda rocken och det meningslösa svärdet inte syntes. Men det rådde inget tvivel om vem han var. Nu verkade det faktiskt som om han helt försökte undgå uppmärksamhet med tanke på hans sätt att stryka tätt in till husväggarna så nära att han ibland verkligen rörde vid dem. Plötsligt såg han sig förstulet omkring och slank sen in i en gränd mellan en liten korgflätarverkstad och ett värdshus med en skylt som var så smutsig att det var omöjligt att läsa namnet. Rand kunde knappt låta bli att le och skyndade efter honom utan att öda någon tid. I bortre Merdings gränder fanns det varken gardesmän eller utkiksposter. Dessa gränder var ännu krokigare än gatan som Rand just hade lämnat och utgjorde en alldeles egen labyrint inom varje kvarter av staden. Rochade var redan utom synhåll, men Rand kunde höra hans stöveltramp mot den fuktiga, hårda marken. Ljudet studsade och mångdubblades mellan de fönsterlösa stenväggarna tills han knappt kunde avgöra varifrån det kom. Men han följde efter, sprang genom passager där 2 män nätt och jämnt skulle kunna gå i bredd. Och då bara om de var på god fot med varandra. Varför hade Rocher gett sig in i den här labyrinten? Vart han nu än var på väg så hade han bråttom dit. Men det var svårt att tro att han kände gränderna tillräckligt väl för att gena från en plats till en annan genom dem. Plötsligt insåg Rand att de enda fotsteg han hörde var hans egna. Han stannade tvärt. Tystnad. Där han stod kunde han se tre andra smala gränder som förgrenade sig från den han befann sig i. Han höll andan och spetsade öronen. Fortfarande tyst. Det var nästan så att han bestämde sig för att vända om. Men så hörde han ett avlägset rassel från den närmaste gränden, som om någon hade råkat sparka en sten mot en vägg. Det var bäst att döda Carr nu, så att det blev gjort. Rand rundade hörnet och steg in i gränden. Där väntade Rochelle på honom. Morandian hade åter manteln tillbaka kastad över axlarna och båda händerna på svärdsfästet. Bortre Merdings fredsigill satt som ett tunt trådnät runt både skaftet och skidan. Ett menande småleende spelade på Rochelles läppar. Du var lika lätt att lura till sig som en duva, sa han och började dra svärdet. Trådarna var avskurna och sen böjda så att de fortfarande skulle se hela ut vid en flyktig blick. Spring om du vill. Rand sprang inte. Istället tog han ett steg framåt och drämde vänsterhanden i änden av Rochelles svärdsfäste så att den halvt dragna klingan stannade i skidan. Mannen sparade förvånat upp ögonen, men insåg fortfarande inte att han genom att ta ut triumfen i förskott hade undertecknat sin egen dödsdom. Han backade undan för att kunna dra svärdet, men Rand följde smidigt efter. Vapnet förblev fastlåst och Rand måttade ett hårt slag mot Rochelles hals med knogarna på den fria handen. Det knastrade högt av brosk som spräcktes och myteristen glömde alla tankar på att försöka döda någon. Han vacklade bakåt med uppspärrade ögon, slog båda händerna om halsen och försökte desperat dra in luft genom sin krossade strupe. Rand hade redan siktat in sig på en punkt nedanför bröstbenet och skulle just utdela ett dödande slag när han hörde ett lågt frasande ljud bakom sig. Plötsligt fick Rochelles hån en ny mening. Han sparkade Rochelle med hälen och lät sig falla till marken ovanpå honom. Det hördes en klang av metall som slog hårt mot en stenvägg och en svärande mansröst. Rand grep Rochelles svärd i farten, förvandlade fallet till en rullande rörelse och drog svärdet ur skidan samtidigt som han rullade över sin egen axel. Rochelle gav till ett gällt, gurglande skrik samtidigt som Rand kom upp på huk, vänd åt samma håll som han kommit från. Refar Kishman stod gapande och stirrade ned på Rochelle. Klingan som han hade tänkt genomborra Rand med satt istället indriven i Rochelles bröst. Med blodet frambubblande mellan läpparna hamrade Morandian med hälarna mot marken och skar sina händer blodiga mot ståläggen som om han kunnat rädda sig genom att dra vapnet ur sig. Kishman, knappt av medellängd och blek för att vara Tyrannier, hade på sig kläder som var lika enkla som Rands, bortsett från svärdsbältet. Med det gömt under manteln kunde han ha gått vart som helst i Bortre Merding utan att dra till sig några oönskade blickar. Hans bestörtning varade inte mer än ett ögonblick. När Rand kom på fötter med svärdet redo i ett tvåhandsgrepp ryckte Kishman loss sin egen klinga och såg inte mer på sin medbrottsling som vred sig på marken. Fingrarna rörde sig nervöst runt det långa svärdsfästet medan han iakttog Rand. Säkerligen var han en av dem som var så stolt över att kunna använda kraften som vapen att han inte hade brytt sig om att lära sig bruka svärdet på allvar. Det hade däremot Rand. Rochelle ryckte till en sista gång och låg sen stilla, stirrande upp i himlen med glasartad blick. Dags att dö, sa Rand tyst. Men när han började avancera mot Tyrannien hördes ett rasslande ljud bakom mannen. Det fortsatte och fick strax sällskap av ännu en skallra, gatugardet. De kommer att ta oss båda två, viskade Kishman desperat. Om de hittar oss här med ett lik kommer de att hänga oss båda två, det vet du. Han hade rätt, åtminstone delvis. Om gardisterna hittade dem där skulle de båda bli ivägsläpade till fängelsehålorna under rådshallen. Fler skallror hördes och de kom närmare. Gardesmännen måste ha sett hur tre män i rask följd slunkit in i samma gränd. De hade kanske till och med sett Kishmans svärd. Rand nickade motvilligt. Tyrenien backade försiktigt undan och när han såg att Rand inte gjorde någon ansats att följa efter satte han svärdet i skidan och la benen på ryggen. Den mörka manteln fladdrade bakom honom. Rand slängde ifrån sig det lånade svärdet på Rochades livlösa kropp och sprang åt andra hållet. Därifrån hördes ännu inte några skallror. Om han hade tur skulle han hinna ut på gatan och försvinna i vimlet innan någon såg honom. Det var inte galgen han fruktade. Han var säker på att han bara skulle behöva ta av sig handskarna och visa drakarna som glittrade på hans armar för att slippa bli hängd. Men rådsdamerna hade tillkännagivit att de ställde sig bakom det besynliga dekret som Elaida hade skickat ut. När han väl hamnat bakom lås och bom skulle han stanna där tills Vita tornet hämtade honom. Så han sprang så fort han kunde. Kishman blandade sig med folket på gatan och drog en lättad suck när tre gardesmän sprang in i gränden som han just kommit ut från. Han höll hårt i manteln för att dölja svärdet och följde med strömmen, inte fortare än någon och långsammare än vissa. Allt för att inte dra till sig vakternas blickar. Ett par av dem passerade just med en fjättrad fånge som stoppats i en stor säck upphängd i en tjock stav de bar på axlarna. Det var bara huvudet som stack ut, stirrande omkring sig med vild, flackande blick. Kishman rös. Brände hans ögon. Det kunde ha varit han. Han. Han hade varit en idiot som låtit sig övertalas av Rochade. De skulle vänta tills alla hade anlänt till staden. En och en för att undgå upptäckt. Rochade hade velat få äran av att vara den som dödade Althor. Nu var han själv död och hade nästan dragit med sig Reofar Kishman, vilket gjorde Kishman rasande. Vad han eftersträvade var makt snarare än ära. Kanske att sitta i klippan och regera över Tyr. Kanske mer. Han ville ha evigt liv. Detta var saker han hade blivit lovad. Saker som tillkom honom. En del av hans vrede berodde på att han inte var helt säker på att det verkligen var meningen att de skulle döda Althor. Nog för att han ville göra det. Han skulle inte kunna sova gott förrän mannen var död och begraven. Och likväl, döda honom hade Emhel beordrat när han skickade dem till Carhain. Men hade blivit lika missnöjd över att de blivit avslöjade som över att de misslyckats. Bortre Märding skulle bli deras sista chans. Det hade han gjort lika klart som välblåst glas. Dashiva hade bara försvunnit. Kishman visste inte om han hade flytt eller om Emhel hade dödat honom. Och inte brydde han sig om det heller. Döda honom, sa de Mandred beordrat senare. Men han hade tillagt att det var bättre för dem att dö än att låta sig upptäckas igen. Av någon, även Emhel. Som om han inte känt till Thames order. Och ännu senare hade Moridin sagt, döda honom om ni måste, men se framförallt till att jag får allt han har i sin ägo. Det kommer att gottgöra era tidigare misstag. Mannen sa sig vara en av de utvalda och ingen kunde vara så galen att han påstod någonting sånt om det inte var sant. Men likväl verkade han anse att Althors tillhörigheter var viktigare än hans död och att det strängt taget inte var nödvändigt att döda honom. De båda var de enda av de utvalda som Kishman hade träffat. Men det hade räckt med dem för att få ordentliga bekymmer. De var värre än Carhainier. Han misstänkte att det som de lät vara osagt kunde leda till en stöd snabbare än en storförstes signerade befallning. Nåväl, när väl Torvald och Gedwin också hade kommit kunde de tänka ut. Plötsligt var det någonting som stack till i högerarmen. Och när han tittade såg han förvånat en blodfläck sprida sig över manteln. Det kändes inte som något djupt sår, bara ett stick. Och ingen ficktjuv skulle ha skurit honom i underarmen för att komma åt hans börs. Han är min, viskade en man bredvid honom. Men när han vände sig om såg han bara människorna på gatan, var och en sysselsatt med sitt. De få som lade märke till den mörka fläcken på hans mantel vände hastigt bort blicken. Ingen ville bli förknippad med något våldsdåd, hur ringa det än var. De var skickliga på att ignorera sånt de inte ville se. Det bultade i såret. Sved mer än det hade gjort till att börja med. Kirschman lät vinden ta manteln och tryckte vänsterhanden över den blodiga revan i ärmen. Armen kändes svullen. Plötsligt stirrade han på sin högerhand. Såg skräckslaget hur den svartnade och svällde upp som på ett veckogammalt lik. Han började springa frenetiskt, knuffade folk ur vägen, slog omkull dem. Han visste inte vad det var som hände med honom eller hur det hade skett, men resultatet var tydligt. Om han inte kunde komma ut ur staden, utanför sjön, upp bland kullarna. I så fall hade han en chans, en häst. Han måste ha en häst. Han måste ha en chans. Han hade blivit lovad evigt liv. Allt han såg var folk till fot som skingrade sig inför hans anstormning. Han tyckte att han hörde gatugardets skallror, men det kunde också vara blodet som dunkade i öronen. Allting började mörkna. Hans ansikte slog emot någonting hårt och han insåg att han hade fallit omkull. Hans sista tanke var att någon av de utvalda hade beslutat sig för att bestraffa honom, men för vad kunde han inte säga. Det satt bara ett fåtal män vid de runda borden i skänkrummet på Maredos krona när Rand kom in. Trots sitt storslagna namn var det ett värdshus av blygsamma mått, med ett par dussin rum på de två våningarna ovanför. Skänkrummets rappade väggar var gulmålade och männen som serverade hade på sig långa gula förkläden. Brasorna som brann på varsin sten här i rummets ändar gjorde luften avsevärt varmare än utomhus. Fönsterluckorna var stängda, men det hängde lampor på väggarna som skingrade dunklet. Från köket kom det dofter som lovade ett smakligt middagsmål bestående av fisk från sjön. Det var synd att Rand skulle behöva gå miste om det. Kockarna på Maredos krona kunde sina saker. Lan satt ensam vid ett bord vid väggen. Det flätade läderbandet som höll håret ur Lans ansikte drog till sig förstulna blickar från en del av de andra männen. Men han vägrade ta av sig sin hardori ens en liten stund. Han mötte Rands blick. Och när Rand nickade mot trappan i bakre delen av rummet ödade han ingen tid på att se frågande ut. Han ställde bara ner vinbägaren, reste sig och började gå mot trappan. Trots att han bara hade en liten slidkniv i bältet såg han farlig ut. Men inte heller det gick det att göra någonting åt. Flera av männen vid borden sneglade av någon anledning på Rand. Men så fort han mötte deras blick skyndade de sig att titta bort. I närheten av köket, vid dörren till kvinnorummet, stannade Rand upp. Män fick inte gå in där. Bortsett från att kvinnorummets gula väggar pryddes av målade blommor var det inte direkt tjusigare än skänkrummet, även om golvlamporna och eldstadens kanter också var gulmålade här. De gula förkläden som bars av kvinnorna som serverade i kvinnorummet skilde sig inte från de som männen i skänkrummet hade. Husmålnar Hera, den smala, gråhåriga värdinnan, satt vid ett bord tillsammans med Min, Ninive och Olivia, allesammans skrattande och småpratande över en kanna te. Rand kände hur hans käkar spändes vid åsynen av den före detta Daemonen. Ninive påstod att kvinnan hade insisterat på att följa med, men han trodde inte på att någon kunde insistera på någonting i Ninives sällskap. Hon ville ha med sig Olivia av ett eller annat skäl. Ända sedan han kom tillbaka för att hämta henne efter att ha lämnat Elaine hade hon uppfört sig besynligt, som om hon verkligen ansträngde sig för att vara en riktig Aes Sedai. Alla tre kvinnorna hade börjat använda höghalsade klänningar av det slag som kvinnorna bar i Bortre Madding, rikligt broderade med fåglar och blommor över livet och ärmarna och ända upp under hakan. Fast Ninive ibland gruffade över klädseln. och skulle säkert ha föredragit Tjuflodens rejäla ylletyger framför de finare material man använde här. Å andra sidan verkade det som om hon inte tyckte att det räckte att den röda kisainen på hennes panna fick alla att titta på henne. För dessutom hade hon skrudat sig i smycken och juveler som skulle ha räckt för en kunglig audiens. En smal guldjarder, ett långt halsband och oräkneliga armband. Alla utom ett med blågnistrande safirer och polerade ädelstenar som han inte kände igen. Och på varje finger hade hon en ring som passade till resten. Ormringen hade hon stoppat undan någonstans för att inte väcka uppmärksamhet. Men resten drog till sig 10 gånger så mycket. Det fanns många som inte skulle känna igen en HD-ring om de fick se den. Men alla kunde begripa hur dyrbara alla dessa ädelstenar var. Rand harklade sig och böjde huvudet. Hustru, jag skulle behöva tala med dig uppe på rummet, sa han. Och kom i sista stund ihåg att tillägga, om det passar dig. Mer uppfordrande än så kunde han inte uttrycka sig utan att göra sig skyldig till ett etikettsbrott. Men han hoppades att de inte skulle sitta kvar. Det kunde de mycket väl få för sig att göra, bara för att visa värdshusvärdinnan att de minsann inte dansade efter hans pipa. Av någon anledning verkade folk i Bortre Märding faktiskt tro att kvinnor på andra håll i världen lydde männens minsta vink. Min vände sig på stolen och flinade mot honom, som hon gjorde varje gång han kallade henne för sin hustru. Förnimmelsen av henne i hans huvud var fylld av värme och förtjusning, plötsligt med en munter biton. Hon tyckte att deras situation i Bortre Märding var mycket rolig. Utan att ta blicken från honom böjde hon sig närmare husmorna Alhera och sa någonting med låg röst som fick den andra kvinnan att skrocka högt medan Ninniv såg plågad ut. Olivia reste sig upp och liknade inte alls den underkuvade kvinna han hade överlämnat till Tame. Alla dessa tillfångatagna Saldamer och Damerner hade varit en börda han varit glad att slippa, ingenting annat. Det fanns vita strån i hennes guldblonda hår och tunna rynkor i ögonvråna. Men i dessa ögon brann nu en het hård blick. Nå, sa hon på sitt släpiga sätt och glodde ner på Ninniv, men lyckades på något sätt ge ordet en på samma gång klandrande och befallande klang. Ninniv blängde upp på den andra kvinnan och tog god tid på sig för att resa sig upp och släta till kjolarna. Men reste sig gjorde hon i varje fall. Rand väntade inte längre utan skyndade upp för trappan. Lan väntade vid dess topp, precis utom synhåll från skänkrummet nedanför. Rand redogjorde tyst och kortfattat för vad som hade hänt. Lans stenansikte förblev oförändrat. Då är åtminstone en av dem avklarad, sa han och vände sig mot rummet som han delade med Ninniv. Jag gör i ordning våra saker. När min slutligen kom var Rand redan i det rum som han delade med henne, i färd med att slita fram deras kläder ur det höga klädskåpet och stoppa ner dem huller om buller i en vidje korg. Hon hade sällskap av Ninniv och Olivia. Ljus, du förstör alla våra saker om du ska behandla dem på det där sättet, utbrast min och föste bort honom från korgen. Hon började lyfta ur plaggen igen och vek dem prydligt innan hon lade dem på sängen bredvid hans fredsförseglade svärd. Varför packar vi, frågade hon, men gav honom ingen möjlighet att svara. Husmor Nalhera säger att du inte skulle vara så trumpen om jag lät dig smaka på riset varje morgon, skrattade hon och skakade ut en av rockarna som hon inte bar här. Han hade sagt att han kunde köpa nya åt henne, men hon vägrade att lämna sina broderade rockar och byxor. Jag sa att jag skulle tänka på saken. Hon tycker väldigt bra om Lärn. Sen härmade hon värdinnans gälla röst. En prydlig, väluppfostrad man är mycket bättre än ett vackert ansikte, det har jag alltid sagt. Ninni fnös. Vem vill ha en kar som slår kullerbyttor så fort man säger till? Rand stirrade på henne och min gapade stort. Det var exakt så Ninniv behandlade Lärn, och hur han kunde finna sig i det var mer än Rand kunde begripa. Du tänker för mycket på män, Ninniv, sa Olivia. Ninniv rynkade pannan, men istället för att säga något stod hon bara där och fingrade på ett av sina armband. ett egenartat smycke med platta guldkedjor som löpte över handryggen till ringar på alla fyra fingrarna. Den äldre kvinnan skakade på huvudet som om hon var besviken över att inte få mothugg. Jag packar för att vi måste ge oss av och det är kvickt, sa Rand snabbt. Ninni var kanske tyst just nu, hur undligt det än var. Men om hon blev ännu mer uppretad skulle hon snart stå där och rycka sig i flätan medan hon gastade så att ingen fick en syl i vädret. Innan han avslutat samma korta redogörelse som han gett Lärn hade Min hunnit packa ner alla kläderna och börjat lägga ner sina böcker i den andra korgen utan att ta sig tid att stoppa om dem med mantlar som hon brukade. De båda andra kvinnorna stirrade på honom som om de aldrig sett honom förr. För den händelse att de inte begrep lika snabbt som Min till och han otåligt. Rochade och Kishman låg i bakhåll för mig. De visste att jag förföljde Rochade. Kishman kom undan. Om han vet att jag bor här kan han, Dashiva, Gedwin och Torval dyka upp här när som helst. Kanske om 2-3 dagar, kanske inom en timme. Jag är inte blind, sa Ninni, fortfarande stirrande på honom. Det fanns ingen hetta i hennes röst. Hon protesterade bara för sakens skull. Om du vill att det ska gå fort är det bättre att du hjälper Min än att du bara står där som en idiot. Hon stirrade på honom en stund till, skakade på huvudet och gick ut. Olivia började följa efter men stannade upp och blängde på Rand. Nej, det fanns ingenting undergivet hos henne längre. Du kan bli ihjälslagen om du håller på så där, sa hon med ogillande ton. Du har för mycket kvar att göra för att dö ännu. Du måste låta oss hjälpa dig. Under rynkade ögonbryn tittade han efter henne när hon gick ut. Har du sett några syner runt henne, Min? Hela tiden. Men inte av det slag du menar. Ingenting som jag förstår. Hon rynkade näsan åt en av böckerna och lade den åt sidan. Hon skulle knappast lämna kvar någonting ur sitt inte särskilt lilla bibliotek. Så hon tänkte säkert bära den här volymen på sig och läsa den så snart tillfälle gavs. Hon tillbringade timtal med näsan begravd i sina böcker. Rand, sa hon sakta. Du gjorde allt det där. Dödade en man och nästan en till och... Rand, jag kände ingenting. Genom bandet menar jag. Ingen rädsla, ingen vrede. Inte ens oro. Ingenting. Jag var inte arg på honom. Han skakade på huvudet och började trycka ner kläder i korgen igen. Han måste bara dö, det var allt. Och varför skulle jag vara rädd? Åh, sa hon med svag röst. Jag förstår. Hon återgick till böckerna. Bandet till henne hade blivit mycket stilla. Som om hon var djupt försjunken i tankar. Men genom stillheten letade sig en tunn tråd av oro. Min... Jag lovar att jag inte ska låta dig råka ut för någonting. Det var ett löfte som han inte visste om han skulle kunna hålla, men han tänkte försöka. Hon log mot honom, nästan skrattade. Ljus, så vacker hon var. Det vet jag, Rand. Och jag tänker inte låta dig råka ut för någonting. Kärlek strömmade genom bandet, lika het som middagssolens strålar. Men Olivia har faktiskt rätt. Du måste låta oss hjälpa dig på något sätt. Om du ger oss en tillräckligt bra beskrivning av de där kararna kanske vi kan fråga efter dem. Du kan inte leta igenom hela staden själv. Vi är döda, mumlade Luce Tharwin. Döda män borde ligga tysta i sina gravar, men det gör de aldrig. Rand hörde knappt rösten i sitt huvud. Plötsligt insåg han att han inte behövde beskriva Kishman och de andra. Han kunde rita av dem så bra att alla skulle känna igen dem. Det var bara det att han aldrig kunnat rita i hela sitt liv. Men det kunde Luce Tharwin. Tanken borde ha skrämt honom. Det borde den verkligen. Isham vankade av och an i rummet i Tell Aaron Reards ständiga ljus. Sängkläderna var än prydligt bäddade, än tilltufsade, skiftade från en blick till nästa. Överkastet var blommigt, sen enfärgat mörkrött, sen rutigt. Det flyktiga ändrades ständigt här och han la knappt märke till det längre. Han kunde inte använda Tell Aaron Reard på samma sätt som de utvalda. Men han var där han kände sig mest fri. Här kunde han vara den han ville vara. Tanken fick honom att skrocka. Han stannade vid sängen, drog försiktigt de båda förgiftade dolkarna och steg ut ur den osedda världen, in i den vakna. När han gjorde detta blev han luck. Det föreföll passande. I den vakna världen var rummet mörkt, men det enda fönstret släppte in tillräckligt mycket ljus för att Luck skulle kunna urskilja formerna av två människor som sov under sina filtar. Utan att tveka drev han en dolk i vardera. De vaknade med varsitt litet skrik, men han drog loss klingorna och stötte in dem om och om igen. Giftet gjorde det föga troligt att någon av dem skulle orka skrika tillräckligt högt för att höras utanför rummet. Men han ville döda dem på sitt eget sätt. Ett sätt som inget gift skulle kunna åstadkomma. De slutade snart vrida sig. Han torkade knivarna rena på överkastet och stack tillbaka dem i slidorna lika försiktigt som han dragit dem. Han hade fått många gåvor, men okänslighet för gift eller andra vapen var inte bland dem. Sen tog han upp en ljusstump ur fickan och blåste bort tillräckligt mycket aska från den inbäddade glöden på härden för att tända veken. Han ville alltid se dem han dödade, även om det skedde efter dådet. Han hade särskilt uppskattat de båda Eishidena i Tears klippa. Deras klentrogna miner när han dök upp ur tomma intet. Skräcken när de insåg att han inte hade kommit för att rädda dem. Det var ett minne han vårdade ömt. Det hade varit Isham, inte han. Men det minskade inte minnets värde. Ingen av dem fick döda Eishidjer särskilt ofta. Han stod där en kort stund och studerade mannen och kvinnan på sängen. Sen släckte han ljuset och stoppade tillbaka det i fickan innan han återvände till Tell Aaron Reard. Hans skyddsherre för stunden väntade på honom. En man, så pass mycket var han säker på, men Luck kunde inte se på honom. Det var inte som med de hala gråmännen som han helt enkelt inte la märke till. Han hade dödat en av dem en gång, i självaste vita tornet. De kändes kalla och tomma att röra vid. Det hade varit som att döda ett lik. Nej, den här mannen hade gjort någonting med kraften så att Lux blick gled bort från honom, likt vatten som rinner över glas. Till och med sedd ur ögonvrån var han bara en suddig skepnad. Paret som sov i det här rummet kommer nu att sova för evigt, sa Luck. Men mannen var skallig och kvinnan gråhårig. Synd, sa mannen med en röst som tycktes smälta i Lux öron. Han skulle inte kunna känna igen den om han hörde den utan maskeringen. Mannen måste vara en av de utvalda. Det var inte många andra än de utvalda som visste hur de skulle nå honom. Och bland dessa få var det ingen av männen som vare sig kunde leda kraften eller skulle ha vågat försöka ge honom order. Alla fick böna om hans tjänster. Alla utom mörkrets första själv. Och nu på senare tid de utvalda. Men ingen av de utvalda som Luck träffat förut hade varit så här försiktig. Vill ni att jag ska försöka igen? Frågade Luck. Kanske. Nej, jag säger till. Inte förr. Kom ihåg, inte ett ord om det här till någon. Som ni befaller, svarade Luck och bugade. Men mannen var redan i färd med att göra en portöppning. Ett hål som öppnades mot en snötäckt skogsglänta. Han var borta innan Luck hann räta på sig. Det var verkligen synd. Han hade sett fram emot att döda sin systerson och dennes slinka. Men om det fanns tid att fördriva var jakt alltid en trevlig förströelse. Han blev Isham. Isham tyckte ännu mer om att döda vargar än Luck.